Hej, välkommen till Vänta på katastrofen! Ännu en vecka är vi tillbaka i krisberedskapens och småbrukandets tjänst. Jag heter Kalle Zackari Wahlström och du heter ju Patrik Sellman, Patrik Sellman.
Ja, fortfarande.
Ja. Alla funderar på att byta?
Nej, absolut inte.
Nej.
Du är nöjd. Tycker du att jag borde göra det, Kalle?
Nej. Nej, men det kan ju, man kan tycka att det är lite dålig liksom, planering det här med att du heter med CK. Det är svårt att stava. Det tar ju också mer bläck om man ska skriva. Kan det effektiviseras lite?
Ja, men jag var ju tidig Patrik, vet du. Det är ju nästan generationen efter mig som heter Patrik när jag slog igenom. Så jag har en...
Du är en early adopter.
Ja, men precis. Mina föräldrar var väl det, kan man säga.
Ja.
Ja. Men du, Kalle, vi har ju fått in en hel del frågor sedan förra avsnittet på just det här med... Och dra ut på slutet där. Men det är ju så här. Alltså det har vi ju inte fått. Eftersom det var 5 minuter sedan vi avslutade den inspelningen. Men vi kunde ha fått det.
Ja,
och
ja.
Det är ju viktigt då att vi talar om för lyssnarna här. Att vi har ju en tydlig rollfördelning här. Du är programledare och jag drar ut avsnittet lite på slutet.
Och jag försöker avbryta dig.
Ja, exakt. Men det kanske har framgått nu efter ett par år.
Ja, men det var ju, alltså, allt stod ju på ända förra veckan. Alltså, du ställde några frågor till mig.
Om ankor? Alltså,
om ankor.
Ja, du menar och för sen, 5 minuter sedan, ja.
Exakt. Och sen så drog jag ut på avslutet.
Ja, vad var det du sa egentligen? Du sa aldrig färdigt där. Verktyg var det, va?
Ja, men exakt. Alltså, det var ju det här att om man ska förbereda sin evakueringsplats för a rainy day...
Ja.
Så kanske det inte är så mycket att man ska hålla på och tänka att man ska odla grejer om man inte kan vara där så mycket. Utan då är det väl mer att man ska förbereda för att en dag kunna åka dit och sätta igång någon typ av småbruk. Och då är det bra att ha verktyg där.
Ja, som verktyg funkar. Och redskap och sånt. Ja, precis. Ja, jo, men det är ju en viktig del av en långsiktig beredskap då. Det finns ju så många aspekter på det där med beredskap. Alltså det låter ju lite dramatiskt, speciellt om man inte är liksom inne i det riktigt då, va? Men det handlar ju om att tänka kring framtiden och hur, ja, men hur det kan utvecklas och sånt där. Det handlar ju om att tänka ekonomi och sådana saker också, att förbereda sig för framtiden. Va? Just det här att det knakar och brakar rätt rejält i ekonomierna i hela världen egentligen, va? Så vi får se vad som händer där. Och det, då kan det ju vara så här att det är rätt bra att kunna producera och göra en del saker själv. Lära sig att göra det. Reparera och så vidare som varit inne på förut. Det ser jag ju i mina bygder här, så är det ju väldigt vanligt att folk... reparera bilar själv och så vidare. Det som går fortfarande då på modernare bilar, va?
Ja.
Det är ju en del som går att göra fortfarande själv och så. Det är väl bland det mest lönsamma man kan göra om man får upp lite rutin på det.
Ja.
För det är ju...
Ja, men just att förbereda sig själv, alltså mentalt, färdighetsmässigt och fysiskt för att klara en kris.
Ja, det är det. Och mentalt är ju mycket att faktiskt... fundera på det, och när du förbereder dig för det så funderar du ju på det faktiskt, så att det finns med i din tankevärld, så att det liksom inte bara kommer som en chock, alltså. Just det här, vad kommer det att innebära, hur kommer det att se ut när inte det finns någon värme eller el i systemen och så vidare, va? När inte andra saker i samhället fungerar som det gjorde tidigare och sådär. Och andra människor inte är förberedda och blir oroliga och sånt också. Så att, ja, nej, det går. Och fysiskt, det är ju att hålla sig i form då.
Hur går det med träningen, Patrik?
Alltså, det har inte gått bra i sommar. Det har jag inte räckt till det, helt enkelt. Så är det.
Nej.
Men däremot så har jag ju kroppsarbetat en hel del då. Så den här, vad ska vi säga, promenadträningen, eller vad ska man kalla man det, lågintensiva träningen, den har jag ju hållit i då, va? Men det räcker inte för mig, utan jag har märkt det på slutet här nu, att jag har allt känt av att det var ett tag sedan jag körde styrketräning då, va?
Så, dags att komma igång.
Ja, det är det. Jo, men nu står det högt upp på listan, så att nu ska det ske.
Jag kommer fråga igen nästa vecka.
Ja. Om 5 minuter efter det här programmet menar du då?
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vi har fått en fråga till podden från Rickard. Han bor i ett större villområde och där har det dykt upp råttor sedan 2,5 år tillbaka. Han har bott där i 40 år, inte haft några problem. Anticimex har försökt utan resultat. Råttorna klättrar i väggarna. Han har använt cirka 10 råttfällor, gift med mera. Tippfällor som ej fångat något samt tallrikar med mjöl och bakpulver som varit besökta men effekten är inte bekräftad. Sett grävda hål utanför huset som grävts igen med spade. Anticimex verkar uppenbarligen inte klara uppgiften. Aj då, Anticimex. Finns det metoder som ska kunna vara effektiva som Anticimex kanske inte använder sig av? De kanske inte är lagliga eller i gråzonen.
Kalle, du får ta dem.
Råttorna försvann i cirka 8 månader men kom sedan åter. Han söker metoder som är permanenta. Huset är byggt på torpargrund.
Mm. Alltså råttor som springer i väggarna.
Ja, det, man tänker att det är möss, eller hur?
Alltså, för det är ju så att folk använder ju råttor som synonymt med möss. Men det är ju två helt olika grejer, det vet ju du.
Ja, de ena tar kycklingar och de andra käkar ris.
Ja, korn.
Ja. Men alltså, vi utgår från att det är råttor han menar.
Ja. Tror du det? Alltså, vad har man för hus när det springer råttor inne i väggarna?
Ja, det har man ju svårt att se. Men det kanske är på innertag. Ja, precis. Eller något.
Ja, eller också får vi ta båda delarna då.
Mm. Ja, vi tar båda delarna. För det är ju nu en tid på året också när man börjar få problem. På sommaren har man ju inte så mycket problem med möss och råttor. För då är de, vadå, i skogen eller?
Ja, de är ju utomhus framförallt, utan det är ju, jag skulle säga, hos oss är det ju mössen som kommer in i oktober, lite beroende på hur det utvecklar sig då. Så att nu, till och med september faktiskt, så jag kan, någonstans där, va, slutet september, oktober, och nu är det hög tid, för jag har möss i mitt hus nu, va.
Ja, och då har du inte råttor, har jag lärt mig.
Nej.
Om man har möss, då om man har möss, då vet man att råttorna käkar upp mössen tydligen.
Mm.
Så om du inte har möss, då kan du vara orolig för att du har råttor istället.
Ja, exakt. Alltså jag har ju berättat detta någon gång, men det är bra länge sedan alltså. Jag har ju haft råttor. Och det hade jag när jag hade gässen i en box inne i ett av förråden. Alltså jag upphade det är dubbeldörrar, så jag satte boxen innanför den ena dörren. Så när jag öppnade den så kunde gässen hoppa in där. Och det var ett sätt att skydda dem mot räven också då, va. Och de hade ju sår. De blödde på fötterna, på bena.
Fy fan.
Ja, och jag undrar vad fan, du vet, så jag letade efter spikar och grejer där inne i denna boxen alltså. Och jag, nej. Hittar ju ingenting som de kunde skada sig på, vet du. Och sen läste jag i någon sån här Runeberg, du vet, det här fotograferade gamla böcker.
Mm.
Att, råttorna ger sig på gässen inne i mörkret och biter på dem. Under förhoppning att de ska försvagas, att de sen kan äta upp dem lite halvlevande sådär, va.
En jävla mardröm att vara instängd i en låda i mörker och se något som bara biter i benen.
Ja. Och jag pratade med en man, en stenhuggare, före detta stenhuggare i Bohuslän då, som är bygdesnickare nu mer då. Det här är många år sedan. Jag har haft gäst jättelänge. Och han,
alltså, vi förstod att det var länge sedan som du sa stenhuggare.
Det är, ja, inte, men han är före, jo, men det finns stenhuggare fortfarande. Ja. Men ja, det här är ju 10-15 år sedan då.
Backstusittare.
Och i alla fall, han hade ju sett när han drog upp när han var barn och ungdom, så drog han upp. Och han tyckte de betedde sig konstigt, gässlingarna. Han såg dem lite snabbt innan han skulle iväg till jobbet. De hade ju bitit av benen på dem. På små gässlingarna då alltså. Så de är rätt brutala de där faktiskt då. Jag gjorde så här. Att jag på den tiden så kunde man köpa sånt här på granngården. Så jag hade stora betestationer då. Men alltså när jag, den mängden som de åt upp där.
Alltså med gift eller?
Ja, det är som blodförtunnande gift då. Då, nej men alltså, det var de stora kuberna och jag köpte säkert 20-30 kuber alltså. Det var såna ofattbara mängder. Det gick ju normalt till möss och så var det små kuber då. Jag köpte ju 8 gånger så stora i princip då, kan vi säga, kuber. Och det gick åt så otroliga mängder alltså. Så det måste ha varit, ja, man, det var, förstår jag att det var äckligt helt enkelt va.
Mm.
Men sen gjorde jag också så att jag tände en lampa så att gässen såg dem här. Och deras näbbar är ju inte att leka med då, va?
Ja, just det.
Och så fort jag tände lampan, jag satte den ju så pass att det var, vad ska vi säga, hyfsad svag belysning så att de ändå skulle kunna sova ordentligt, va?
Mm.
Men sen var det inga problem med detta mer efter att de fick, att de kunde se lite grann då, va? Men att de gick in där på kvällarna, vet du. Fattar du det? Gå in i det där. De gick med på det. Det var maten drog mer än råttorna sen. Ja, men de är ju väldigt otrevliga djur. Och jag känner ju folk som har jobbat på Anticimex i Stockholm.
Mm.
Och det är... Du vet de här kloakerna och det är under backarna där och gångar och allting som är där. Det finns mycket råttor i Stockholm då. Det är ju så. Där det finns mycket människor och så finns det råttor.
Mm.
Och när det gäller sådana här ställen då som vi har, då är det faktiskt det här med foderhygien och sådana saker som har väldigt stor betydelse. Fjäderfä drar ju till sig råttor ganska mycket.
Jag hade ju också stampat jordgolv i mitt gamla hönshus. Ja. Så där under var det ju liksom som New York City för råttorna.
Ja.
Och nu har jag då byggt ett hönshus som står på stora klippblock 80 cm upp i luften med ett tätt golv och hoppas på att det går bättre.
Ja.
Alltså det är ju ett heltidsjobb att hålla på och försöka mota råttorna i grind. Mm. Jag har hållit på jättemycket. Skjutit med 22 kan man göra. Jag har en kompis, han jobbar på en gård. Han kör med alltså så här termiskt sikte, alltså mörkersikte.
Ja.
Och skjuter på nätterna. Det funkar tydligen jättebra. Med 22.
Mm. Ja, det betyder att det är en värmekamera då som gör att du ser dem väldigt tydligt.
Ja. Nej, men sen det där med fällor. Jag hade ju fällor som jag fick av Anticimex som var några liksom, alltså som musfällor fast jättestora.
Ja.
Och jag har väl berättat det där när jag var utanför huset och så var fällan som hade ställt vid grunden var borta. Så vände jag mig om. Då var det en råtta som hasade över gräsmattan med fällan över sig. Den har liksom slagit igen, men råttan dog inte. Så den gick iväg med fällan på huvudet. Det var ganska äckligt.
Ja, det är ju samma med musfällor. Det är ju inte ovanligt det där, tyvärr. Ja. Det är ju lite makabert då.
Ja.
Men det finns ju ofta fällor. Det finns säkert nykonstruerade fällor och sånt där som, men det får ju inte vara för farliga fällor heller. Och det kanske är det som gör att det inte är 100% effektivt då. Men än när det är mycket möss så finns det en fälla med hink.
Just det.
med ytspänningslösande ämne i. Glykol är en som är vanligt använt där. Och så har du en landgång upp på hinken och sen har du en vippbräda där uppe med en väldigt väldoftande ostbit på.
Mm.
Så när de går ut i den där så trillar de ner i hinken och drunknar väldigt fort.
Jag kan säga att ost är inte det som funkar bäst.
Nej, jordnötssmör då.
Ja, Snickers har jag använt. Det funkar väldigt bra.
Ja, men det är nog jordnötterna i Snickers då.
Mm.
Så jag har ju i mina beredskapslager så finns det jordnötssmör. Men det är billigt jordnötssmör så det är inte till mig, det är till mussen.
Jaha.
Ja, men du vet, modernare musfäller, slagfäller, de har en liten kopp ofta istället.
Mm.
För att trycka ner något bete i där. Förr var det ju liksom att trycka in i en upp, ja, liten metallbit som stack upp. Men då stoppar du jordnötssmör i den där så fungerar det väldigt, väldigt bra.
Mm. Några fällor som jag vet inte funkar bra, det är de här blågula, jag kommer inte ihåg vad de heter. Men de tycker jag ofta slår igen utan att musen är där och är död.
Mm.
Så man får prova sig fram så att man hittar någon bra. Sen en grej som jag har gjort här hemma, alltså det har ju inte så mycket, kanske bara med mössen att göra, men jag har ju bytt golv på nedervåningen och bytt ut och liksom, det låg ju gammal spånisolering där och där tyckte ju mössen jättemycket om att vara. Nu har jag istället någonting som heter Hassopor, tror jag, som är någon slags skumglas kallas det, och det ska vara, det gillar de inte enligt uppgift. Att krypa i. Så då hoppas jag att jag ska få liksom lite bättre med. Men du vet, jag hade ju en råtta inne i huset en gång. Som jag klippte med en garderobsdörr och som min hund sen bet ihjäl. Förlåt att jag skrattar. Men ja, det är svårt att bli av med.
Ja, så är det. Men jag skulle vilja säga, vi pratar om musfälla. Jag har ju, eftersom jag har... Det skulle nog säga, de flesta skulle nog uppleva det som ganska mycket musproblem de många år.
Mm.
Så har jag ju provat en hel del och jag skulle nog vilja rekommendera en fälla och det är den som heter Supercat Pro.
Alltså som Supercat?
Ja.
Alltså det är, menar du katt eller?
Ja, och det är lite grann som två halvcirklar eller cirklar som slår ihop.
Ja.
Och den har väldigt bra mekanism. Den är lätt att hantera med ena handen och tumma och så vidare. Men sen är det också så att, och den är, fångar dem väldigt bra. Och, men dessutom så är det så här att när den slår igen så skyddar den betet också.
Jaha!
Så de, annars är det ju så här när du har vanliga, mer vanliga fällor att... betet alltid är borta för de andra har varit där och ätit upp det då när den har slagit igen, va? Och jag skulle säga så här, det finns, den här har liksom en liten ränna där du fyller på med bete, ett smal liten ränna, och då är det ett bete som finns i sprutor till som är ganska, ja, kostar en del. Men jag skulle säga då att där är ju det här med jordnötssmöret. Köper man en burk jordnötssmör så har man ju bete i den där rännan för väldigt många år framöver, va?
Mm.
Nej, men den är den jag köper när jag köper nya då. Jag har en del äldre också, traditionella sådana som jag också fått av Anticimex och så då, va? Men jag tycker den här känns bara trevlig att hantera också, just det här att du bara klämmer ihop med tummen och fingrarna så öppnar den sig och du ska inte få bort... musen är liksom inte lika inne i fällan på samma sätt, va?
När man håller på och försöker fånga möss, då drömmer man ju om en fälla som är självapterande. Så man slipper, alltså så att man kan fånga fler möss på samma natt. Och då börjar man ju tänka på det där med el och sånt där. Är det någonting du har erfarenhet av?
Nej, och där tänker jag att det är... Det finns säkert sådana fällor också, men jag tror det har med säkerhet och sånt där att göra, att det krävs en del ström och så. Men jag vet faktiskt inte. Jag vet inte. Det finns ju levande fällor däremot, som där du kan locka in dem i och så stängs de in i ett rum då. Men då har du ju det där att du ska avliva dem kvar då. Ja.
Men om, alltså...
Men det är ju egentligen hinken du pratar om där med vippbrädan, för den kan du ju fånga
Just det.
Ganska många i faktiskt. Ja. Du, man får ju tumma den så att de inte börjar gå på varandra.
När det gäller problem med möss och råttor, så det finns väl inte riktigt någon så här silverkula som kommer att göra då så att Rickard blir av med sina råttor. Alltså det är väl inte en grej, utan det är väl många grejer. Det handlar väl om att föra någon typ av hybridkrigsföring, för att använda ett modeord, mot gnagarna, som gör att det är bättre för dem att vara någon annanstans än i ditt hus. Och då handlar det om foder, hygien. Jag vet, när jag bodde i radhus, då var det ju som känsligt om man till exempel matta småfåglar, för det drog till sig råttor. Kompost drar till sig råttor.
Var det råttor då alltså?
Ja, det fanns det där.
Okej.
Och sen så skaffa katt är ju bra. Min katt har inte vuxna råttor, men små liksom tonårsråttor tar min katt.
Mm.
Och jättemycket sork och möss. Så det är liksom det är lite många bäckar små, tänker jag. Och sen så ha såna här hinkfällor på liksom smarta ställen. Musäkra skafferi och skåp och sånt där. Hur ser det, den här grunden, det går att musäkra på något sätt, inga så att, liksom, hål in, så att nät för dem i så fall. Och vad är det du brukar säga, Patrik, hur stort hål kan en mus ta sig igenom?
Alltså det är ju inte många millimeter det behöver.
Så man måste ha ett väldigt tätmaskigt nät om du ska sätta det för.
Ja, jag skulle säga inte över 5-6 millimeter alltså.
Jag tror man brukar säga som en blyertspenna. Alltså det är väl 5 millimeter?
Ja, det är... Jag tänker, du får ju möss i bikuporna, va?
Ja.
Och jag försöker komma ihåg, vad är avståndet mellan trådarna i ett trådspärrgaller? För det kan du sätta för flustret spärrgaller då. Och då kan bina gå ut, men inte de stora bina som drönar och drottningar. Och då ska inte mössen ta sig in heller i de flesta fall då, va? Men det är inte, det kan det vara 6 mm tror jag, eller någonting sånt där.
Mm.
Men det finns, jag har införskaffat nu just därför att i livkammaren, där valparna föds och kycklingarna kläcks och plantorna planteras eller sås på våren och vintern och så, där är det möss och de äter ju upp. Chiliplantor älskar ju möss, vet du.
Fan, sjukt.
Ja, du vet, när de kommer upp i de här tvåbladstadierna där och gror där, så är det helt nerbetat sen, va. Så att jag har köpt på såna här tuber, alltså trycktuber då, som du har mineralfett och såna här grejer, du vet, som du kan ha silikon och så i, som du har ett pumpantag på. Det finns så att du kan fylla ut hål med det medlet, och det blir så pass hårt så att de inte kan gnaga bort det då.
Vilket medel?
Ja, det är ett rått, eller vad säger jag, mus tätningsmedel. Jag har inte i huvudet vad det heter.
Jaha.
Men det ska jag använda för att ta de här viktigaste utrymmena då.
Och så någon typ av fogskum fast?
Nej, det är nog mer åt kitthållet.
Okej. Okay.
Eller mer åt spackel. Menar jag. Spackel menar jag.
Så det... Spackel utan spackel blir livkammaren.
Ja.
Lycka till, Rickard. Hoppas du blir av med råttorna. Det är jävligt jobbigt och deppigt.
Mm. Ja, det är det. Jag kan säga så här. Jag har inte sett råttor här på över ett decennium. Det var ju det där 10-15 år sedan, och det är nog närmare 15 med scenariot där. Men sen är det ju så att jag har ju haft hundar.
Just det.
Våra hundar som vi har här nu, svenska lapphundarna, de nyper det som behöver nypas. Kan jag väl säga. Och jag kan tänka mig, när det gäller råttor, att när det är hundar som springer ute hela dagarna, så kommer de inte hit. Det är för farliga rovdjur här, helt enkelt. Så jag tror det är mer en avhållande effekt än att de tar. Sorkarna vet ju att de tar dem ju efterhand som de kommer in på tomten då. Det vet jag. Och mössen tar de också. Det är kvällsnöjet. När vi går djurrundan på kvällen när det börjar mörkna och de har gått in och så vidare, då är hundarna alltid i buskagen och tar x antal möss där. Väldigt rolig kvällssysselsättning då.
Åh, gud vad härligt. Det är så härligt när djuren jobbar åt dem.
Ja, det gör verkligen.
Istället för emot dem.
Ja, men nej, du, ja, det måste jag berätta om mina lappisar också. Det är ju så roligt för vi har ju den här valpen. Hon får bli 5 månader nu då. Och ja, men du förstår ju det här att balansera den där valpen bland de andra djuren och förstå liksom att ja, men de blir ju så exalterade valpar, va? Det är så mycket livsglädje och så i dem, men de är ju lite tokiga och illbattingar också då, va? Men i alla fall, vi byggde ju det här kalkonnätet, berättade jag ju förra avsnittet, och det innebar ju att kalkonerna var redan i hagen med ett enklare stängsel. Det var därför vi skulle sätta upp det här riktigt, riktigt bra nu då. Va? Och det innebar att vi tog ju ner det gamla först. Och så var stolparna på plats, men inget nät. Och då försökte kalkonerna gå ut. Och då kommer ju hundarna med en gång och trycker in dem.
Säg till.
Ja, de går emot dem och föser in dem med skall och drivning helt enkelt.
Vad roligt.
Och
dörrvakter.
Ja, exakt. Det är ju speciellt den ena då, hon som ska ha valpar till våren här nu förhoppningsvis. Akka, Likos äldsta dotter då, från hennes första kull som vi behöll en tik där. Hon är ju så otroligt seriös. Hennes livsuppgift är ju att hålla ordning här på gården och skydda djuren och jaga fåglar. Och hon är verkligen gårdshunden, medan mamman är mer, jag tror vi kan säga att det är mer jakt i henne då, va? Ja. Men hon hjälper ju till här också och är jätteduktig och väldigt, väldigt tuff och så, fast hon är den kärvänligaste hunden som finns då. Men då kommer ju lilla Chappi, som är Likos dotter i sista kullen här då. Hon ser ju hur man ska göra alltihopa det här, men hon är ju så ivrig så de äldre hundarna, de liksom är nöjda när de har fått in kalkonerna i innanför linjen där stängslet egentligen ska vara, som de vet jag exakt, va. Medan Chappis då, det var ju så roligt så hon vill gärna fortsätta då, men
hon även in i själva.
Ja, precis, men hon lyssnar ändå så att hon stannar upp efter ett par meter då, va. Så att hon inte blir helt överexalterad då. Men hon lär sig fort. Och det är väldigt roligt att uppleva just det där. Men det är ju så. Och de måste få lära sig när de är små var gränser går och så vidare. Vad som, så att det gör sig inte 100% själv. Men de har ju det i sig, så får man säga då, va. Så att och det är ingenting som vi står och avsätter tid för att träna, utan det där är ju någonting som någon lär sig. Ja, jag skulle, som jag själv upplever, automatiskt när du visar dem och talar om för dem och markerar åt dem och så vidare då, va. Så man lever ihop helt enkelt och så utformas det. Jag är inte en sån som tränar hundar.
Kan man, det är också en grej man kan göra, alltså skaffa lapphund för att hålla råttorna borta från huset.
Ja, de eller liknande hundar skulle jag säga då, va? Som du kan ha som gårdshundar.
Gött!
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hejsan, Kalle och Patrik. Arvid heter jag. Tack för en mycket bra podd. Väldigt intressant. Jo, det är så att jag och min fru, vi har precis tagit över mina föräldrars gård här utanför Örebro. Vi odlar grönsaker och potatis, ungefär 1000 ton varje år. Och vi lagrar och levererar i princip året runt till närområdet. Och nu börjar vi fundera på lite med hur man kan säkerställa om det blir en kris eller krig i framtiden. Hur man kan säkerställa att man kan fortsätta leverera grönsaker och potatis häromkring då. Om elen försvinner eller folk inte kan komma hit och jobba eller olika event som kan hända då. Och vad är det man skulle börja med som matproducent eller som vi är då, att vi har kyllager och packeri på gården och vi gör det mesta på gården. Vad är det man skulle titta på och försöka säkerställa? Är det just att fixa en generator för att kunna hålla kylarna igång, eller är det att fixa 100 hackor som man kan handhacka om diesel tar slut i traktorerna, eller vad skulle ni säga är det man skulle prioritera som matleverantör? Som jag är då. Tack igen för svar. Hej då.
Ja, vad säger du, Patrik? En matproducent. Jag tror han sa fel först. 1000 ton.
Mm.
Det är helt sjukt mycket.
Ja. Alltså, jag lyssnar ju på den här. För jag var tvungen att lyssna. Jag har inte lyssnat i förväg då. Och jag känner vilken intressant fråga detta är, vet du. Nej, men den belyser ju hela problematiken i våra matproduktion egentligen, va? Alltså, här har du en man och en hustru som driver ett företag. Eftersom de producerar grönsaker så förstår jag ju, om det är 1000 ton, att de har ett antal anställda, i alla fall säsongsanställda. Jag skulle tro att en hel del är anställda året runt med, för att ofta när man odlar så där så slutpackar man ju som till kund och så vidare, för det ligger en stor värdeökning i det då, så att man har packerier, du vet, de här morotsplastpåsarna som du ser i butiken och så är redan klart där, va? Den bonden som jag har hjälpt nere i Västgötland med biodlingen där, som har avslutat nu då, han har ju varit sån, för han odlat väldigt mycket morötter och potatis då, va? Så han och jag hade ju, ja, över 5 anställda. Jag tror han var uppe i 6-8 anställda i alla fall, va? Förutom familjen själva då, för att hantera allt det här, va?
Snabb fråga bara, hur sköter man ogräset när man odlar morötter så där mycket?
Jag tror att det var konventionellt på den tiden.
Okej. Okay.
Annars är det ju maskinhackning och det finns olika system och så vidare då. Det finns, jag vet inte, 1000 ton. Det är, ja, men alltså, det är inte den bonden jag var hos. Han hade ju kyllager för 2002 kubikmeters lådor. Men ja, det är just det, när han pratar om elverk och energi och så vidare, så är det ju, jag skulle säga, det blir stora anläggningar då.
Mm.
Och ja, de är väl i samma grupp, även om jag tror den jag var hos var lite större. Men jag vet inte helt säkert där. Men typ samma omfattning är det ju när du når upp den nivå där hög mekanisering och hög energiåtgång och så vidare är nödvändig. Men han hade ju egen transformatorstation, så han köpte ju 10 000 volt ström för att driva sina kyllager och så vidare, va?
Jävlar.
Så där sitter ju mätaren innan den här sista transformatorstationen som han äger istället. För den sitter ju ute i näten och transformerar ner till 220 annars, va?
Just det.
Så den stationen ägde han själv och köpte för att få ner energipriserna då. Och jag hörde i fjol när elpriserna gick upp. Nu odlar ju inte han det, men han hyr ju ut lagerkapaciteten då, har gjort i alla fall. Alltså jag tror vi pratar om par hundratusen i månaden, kan det ha varit det. Alltså det var helt sjuka belopp alltså.
Ja.
Så ja. Det går åt mängder med energi och jag är inte van vid att tänka i de här nivåerna, så jag måste ju sätta mig ner och skriva och räkna och så vidare. Men vad jag förstår är ju att det är ju stora anläggningar.
Ja.
Och jag tror med de marginaler som är generellt inom naturbruk att det finns det inte utrymme för, va? Utan det jag spontant tänkte på när jag lyssnade på det här, det är ju att man måste skala ner den produktionen.
Ja.
Om det inte kommer horder med folk. Men sen har du detta med kyllager. Det är ju inga jordkällare de har. Utan det är ju isolerade industriplåtskjul ofta ovanför jord som de har istället. Med stora kylanläggningar i, va?
Kan man inte gräva en jättestor jordkällare då?
Nej, det är ju stuker.
Jag menar, jag tänker en jättestor jordkällare. Alltså som en
ja, men det är
hockeylada under marken.
Ja, det finns ju en anledning till att de har... Det är ju kostnader, det går ju inte att göra det heller, va? Utan det är därför de har de här stora plåtindustrihusen nu då. Utan det skulle ju vara stuker som skulle kunna vara en lösning då. Men då, ja, alltså göra långt.
Det blir några stuken stukor.
Ja, precis, Kalle. och sen har du ju då hela hanteringen och så vidare. Men det skulle ju kunna vara ett. Men du ska ju sköta det här också. Och... det är ju som alltid, så är det ju diesel.
Mm.
Distribution, produktion, alltihopa det där, så är vi ju, har ju inte kommit bort från diesel överhuvudtaget. Och det ser jag inte att vi gör inom överskådlig framtid heller, va, när det gäller den här energiförbrukningen då. Så ja, det är ju stora diesellager för att kunna... Vad ska vi säga, täcka de här små, mindre och mellanstörningarna då. Men blir det riktigt allvarliga störningar, alltså att någon vill oss illa och fördärva de här månadslagren som finns avtalat och så vidare då, raffinaderier och så koncentrerat ovanför jord tror jag de är också dessutom. Så det är ju bara en bomb på varje ställe. Vid varje raffinaderi så är ju de borta också. Mm. Mm. Så har vi inte diesel i landet sen om inte det kommer in ny, va. Men ja, så är det. Det jag tänker spontant om man går då till det här riktigt risläget då, att faktiskt det blir riktigt allvarligt och andra har fullt upp med sitt eget och sova. Så alltså att det drar iväg åt det hållet som det verkar, att det blir väldigt polariserat och väldigt många länder involverade på varje sida och de globala logistikkedjorna är inte aktuella längre och så vidare, så kommer det ju bli fruktansvärda problem, va?
Ja.
Alltså så här, du vet, en stor gård förr när du inte hade den här enorma mekaniseringen och billiga energin och så vidare, alltså en stor gård var ju 10-20 hektar, va?
Ja.
Alltså det var ju, du vet, herrgårdar, de hade piger och mjölkerskor och så vidare och hade 30 kor, va?
Ja.
Förstår du?
Alltså ska man göra det för hand så då blir det är svårt att driva sån här storskalig produktion för hand.
Ja, hela jordbruket som är de som producerar maten i landet idag, den stora, nästan all mat, är ju såna här jordbruk.
Mm.
Ja. Det är oerhört, oerhört sårbart. Jag brukar ju ta det där när han, samarbetsbonden där, skulle skörda rapsen några dagar innan den drösade, det vill säga trillade ur baljorna och hamnade på backen. Och Nej, de flög in en axel ifrån åt centrallager nere på kontinenten och ut med en servicebil på åken och satt i bytta axeln. Mm. Mm. Och han lyckades truska innan, hade vädret med sig och så vidare. Så han kunde truska innan det drösade och var rädda några hundratusen i skör där.
Mm.
Ganska
många. Det är på den nivån liksom.
Ja, det är ju så det är, va. Och det går liksom, hur ska du göra en beredskap för att upprätthålla det jordbruket? Det är ju hur dyrt som helst. Det är liksom inte knappt genomförbart, va. Och samtidigt så är ju konsekvenserna av att det inte fungerar är ju ultrakatastrof, va.
Men kan man tänka liksom att en typ av beredskap som finns är väl också någon typ av påverka makthavare, för det skulle på samhällsnivå skulle det kunna gå att hålla beredskap för att kunna upprätthålla livsmedelsproduktion. Alltså då, om man tänker liksom att kommunen där han bor ser ett värde i att han kan producera 1000 ton potatis.
Ja, men alltså kris. Det är ju så här, du vet, det är ju det när jag är runt och pratar och så där, då får man alltid höra där, jo men det är ju EU:s upphandlingsregler. Det har ju varit inne på detta förut, det här med att det är så viktigt att följa regler.
Ja.
Och det har ju med, alltså det finns ju en god tanke bakom sånt där, och det är ju det här med korruption och sånt där, och så att det ska konkurreras och detta, va. Men också att, tror jag också, en korruptionsaspekt i det då. Men alltså att du inte gynnar, när du har politiska organisationer så blir med mycket pengar, så blir det ju lätt korruption, att du gynnar vänner och svågrar, va, med de pengarna. Men och släktingar och sånt. Men du har ju också det här att, nej men du kan ju inte gynna de lokala livsmedelsproducenterna med upphandling. Och du vet, offentliga sektorn i Sverige är ju så stor, va. I de flesta kommuner är det ju största arbetsgivaren, va. Och omsätter mycket pengar och så vidare. Och tänk om de skulle kunna främja lokal livsmedelsproduktion med upphandlingen. Alltså där skulle du förmodligen få en prishöjning. Men förmodligen ett billigt sätt att få en helt annan livsmedelsredundans då, och säkerhet, va. Och vad är den värd i det här sårbara samhället? Den kan vara helt ovärderlig egentligen, va. Sen finns det ju praktikaliteter att lösa det också. Men den upphandlingen där får man, alltså man måste ju hitta nyanser i det på något sätt, va. Så är det. Det är ju den ena biten. Men sen gäller det ju att kunna hålla igång produktionen också. Och man tänker ju liksom på Kina, vet du, när de kom med sina blå uniformer och gick ut på åkrarna och jobbade, va? Men frågan är om, ja, jag vet inte om det är någon lösning heller. Det finns inte redskap och sånt heller. Han var ju inne på detta med hackor. Jag skulle säga så här, spontant, skulle man göra liksom det här på en så skulle man ju behöva reflektera, sitta ner, titta på lokala förutsättningar och så vidare, va. Men det man kan göra i större skala är ju faktiskt idisslare, va. Beten.
Mm.
Använda mycket av marken till beten och så fortsätta med grönsaksproduktionen på en lägre energi- och tekniknivå helt enkelt, va.
Mm.
Med den personal som man har. Och då hör ju jag att det blir, vad ska vi säga, han odlar ju grönsaker på, ja, mellan 25 och 50 hektar någonstans då. Det är jättemycket grönsaksodling, Kalle.
Större än dig till och med. Ja.
Ja.
Och det är ju väldigt mycket.
500 000 kvadratmeter istället. Alltså det är han, jag odlar ju på en promille av det han gör. Så är det.
Ja, ja, det kommer bli tufft att upprätthålla och man kanske måste tänka om lite.
Ja, och sett ur ett beredskapsperspektiv så är det ju så här att vad är det viktigaste då att upprätthålla om man tittar på beredskaps skiter i ekonomi och alltihopa det här, så är det ju som vi har sagt tidigare, behöver ju producera kalorier.
Mm.
Och just grönsaksproduktion i bredare bemärkelse då är ju inte det effektivaste sättet att göra det. Det går väldigt mycket arbete för att producera ganska kalorifattiga livsmedel då, va?
Mm.
Så att där kan det ju vara så att man får förflytta produktionen. Och då går det också åt mindre arbetstimmar oftast då. Fast det är klart, har du inte diesel så du kan köra trusker och sånt för spannmål och så, då är det ju också det, va. Du kan inte liksom skicka ut folk med liar och slå. Visst, det kan man göra i begränsad omfattning, men inte... Nej, det är inte hållbart heller, va. Utan det som snabbt går att göra någonting åt, det är betesdjur på vallar helt enkelt.
Ja.
Det är det som är väldigt effektivt skulle jag säga, och som går att göra med enkla byggnader, stängsel och hantering av det då. Men sen är det ju också sådana grejer med slakterikapacitet och sådana saker då.
Mm.
När det blir, för om många skulle göra de lösningarna, då blir det ju väldiga förändringar och sånt där, va? Så då har vi nog inte den kapaciteten heller då, va? Så det är vi kan säga så här. Vi har ju pratat om det där tidigare, att de pratar om olika procentsatser hit och dit på självhushållningsgraden. Och tittar du på kaloriförbrukningen, som jag har sagt, som är antisvält då, va? Och det finns mycket annat som gör att vi skulle kunna få en fullständig kost då, med frukt och grönsaker i viss utsträckning. Inte allt som vi äter idag, men det finns ändå. Det finns mejeriprodukter och kött och så i ganska stor omfattning. Ja, nästan självförsörjande tror jag man skulle kunna säga. Så är det ju ändå så här. Bara spannmålen är ju till 20 miljoner kalorier till 20 miljoner människor. Va? Dubbelt så många som vi är.
Mm.
Då används det som djurfoder och så vidare, och då tappar man då, va? Men då får du en breddning på livsmedlen också. Men samtidigt så är det ju så att det är ju nära noll, va? Därför att vi kan inte upprätthålla det där jordbruket om vi inte håller igång logistikkedjor och reparationer och energiåtgång och så vidare, va? Så att egentligen har vi ingen självförsörjningsgrad alls nästan, skulle jag säga.
Så på samhällsnivå är det samma sak som när vi pratade om i förra avsnittet, det här med evakueringsplatser, att det handlar om lager.
Ja. Ja. Jag skulle säga det. Och går vi tillbaka till kalla kriget, där vi hade ett mycket hållbarare samhälle även utan totalförsvaret och civilförsvar och ekonomiskt försvar och så vidare. Människor kunde mer, det fanns mer produktion i landet. Jordbruken var organiserade på en mycket lägre nivå än idag. Det är ju helt ofattbar produktivitetsutveckling som har varit sedan 60-, 70-, 80-talet. Va?
Mm.
Nej, men då hade man ju oljelager för flera år.
Mm.
Kaffelager för normal förbrukning för ett halvår, som ransoneringar säkert skulle kunna drygas ut till ett par år, va?
Var det mörkrost då eller mellanrost? Eller?
Det var allt. Det var ju så att när rosterierna tog in kaffe, så åkte de förbi ett statligt lager och fick ligga där i 6 månader. Innan rosterierna fick dem. Så det låg alltid ett buffer 6 månader, och sen gick det ut till rosterierna då, va.
Ja, coolt alltså.
Så det var, du vet, de tänkte på allting, va, och nu tänker ingen på någonting nästan, va. Eller har börjat göra nu då. Får vi säga i ärlighetens namn då, men det är sent ska syndarna vakna, om man säger så, va. Utan det är väl så att det finns inga, de lager som finns, det är ju i stora förråd, centrallager till affärerna. Jag vet inte hur lång tid det är som ligger där. I butikerna är det ju enstaka dagar. Ute hos bönderna så har de ju, lagrar man, det kan ju löna sig, du får, om vi säger vid skörd, så är det väl många som levererar, och då blir priserna låga. Men lagrar du själv och torkar själv och så vidare, ja, då får du bättre betalt på våren, vårvintern då, va. Nej, men det är ju på den nivån där, va, så är det.
Mm.
Så ja, jag kan väl säga så här att ska vi få någon beredskap fort i landet, det är det här som är så viktigt som folk böjer undan för och inte vill ta till sig i alldeles för hög utsträckning, alltså som är jätteallvarligt. Det på ett sätt så blir det ju, det andra finns inte än. Man pratar om det nu och börjar så smått pyttelite ta tag i det.
Alltså gemensamma lager?
Ja, det är att någon annan löser det då, alltså de här institutionerna då, va? Kommuner och regioner och framförallt stat. Ska vi ha någon beredskap i landet så är det den vi i hushållen skaffar. Så är det. Och det går inte att säga att man ska hjälpas åt. För det finns inget att hjälpas åt med. Det gör inte det om man inte skaffar det, va? Det måste finnas där. Finnas i hyllor och det här, va? Det och nu förra avsnittet vi pratade om att det fortsätter ju bara att eskalera, va? Vi hör inte så mycket om Ukraina, men det fortsätter. Och det lär bli långvarigt där också på olika sätt då. Så och finns, ja, i det som händer nu i Ryssland också, men jag tror de är fullt upptagna i Ukraina som det verkar, även om de mobiliserar och så vidare, och det är oerhört resurskrävande och sånt. Iran hjälper ju ryssarna då med mångmiljardavtal.
Och Nordkorea också.
Ja, ja men exakt, va. Och det är ju det jag säger, att det blir ju en pakt av Ryssland och Asien, men även Afrika och så vidare, va. Så att det blir i många stycken västvärlden mot resten på något sätt nu då i det här, va. Så att det är så sårbart och det är så lätt att det blir störningar. Alltså jag tänker om USA, nu har de, vi pratade också om det förra avsnittet, alla de här hangarfartygsgrupperna och så vidare. Men där finns det ju de här supersnabba robotarna som knappt går att skjuta ner nu, va. Hur stor slagkraft har de mot de här fartygen? Torpeder och flygande robotar och så. Är det bara... Ja, jag vet inte. Men det har pratats om dem ganska länge i alla fall. Och det blir fullt ös i Mellanöstern och Iran och det här. Alltså, om Kina skulle ta Taiwan någon gång, så gör de ju det då troligtvis, va?
Ja.
Och då är det såna här grejer att hela ett av fundamenten för och för det ska fungera nu för tiden, det är ju de här chipsen och det här, och det är väl knappt hälften av all produktion som är i Taiwan, men tittar du på de mer avancerade chippen för avancerad utrustning, bland annat vapensystemen och så vidare då, så är det ju 90% av världsproduktionen som ligger i Taiwan, va? Och att det slutar komma mediciner och varor och så vidare från de här delarna av världen där mycket produktion, nästan all produktion ligger idag, va. Så nej, det är så att ska du ha någon beredskap eller samhället ska ha någon beredskap, då är det vi som får göra det om det ska ske fort, va.
Alltså du och jag? Och,
ja, hushållen. Alla hushåll, och vi måste få alla att hjälpas åt helt enkelt, va. Men nu blir det en utvikning ifrån det där, men jag skulle säga produktionsomläggning. Och bete och idisslare när det gäller så stora. Om man inte kan lösa det utifrån på något annat sätt. Och ja, det finns ju fler ställen. Nu vet, de här grönsaksgårdarna är ju inte jättemånga, det är de inte. Men gårdar överhuvudtaget som producerar mycket mat behöver ju extrema mängder med folk. Om inte... Ja, men det är ju det där jag har sagt förut. Det finns ju uträkningar, jag har inte kollat upp dem, men de låter ändå rimliga när man börjar fundera. En liter diesel, det är 4 dagsverken idag. 2 utav de tyngsta dagsverkena i stenhuggare, manuell skogshuggare och så vidare, va? 2 sådana dagsverken i en liter diesel. Att upprätthålla den här kulturen och det här samhället som vi har nu, så är det som att vi förindustriellt skulle ha, jag tror jag har hört 300-400 slavar. Men säg att nej, det var bara 200 då. Tänk om de försvinner. Det är mycket jobb, du. För det där är till var och en av oss som har så många. Så
jag tycker att jag har fullt upp som det är.
Du får ju bli som Gunde Svan. För att försöka äta. Han var väl uppe i 7-8 tusen kilokalorier när han slutade sin karriär. Mm. Av anledningen att han inte orkade träna hårdare och därmed, för han orkade inte äta mer och då kunde han inte träna hårdare. Han hade nått toppen liksom. Han kunde inte bli bättre.
Så det... det finns en gammal podcastregel som är, om man hamnar och börjar prata om Gunde Svan, då är det dags att ge sig.
Det är det, va?
Ja, så stort tack för idag. Koden på prepbox.se gäller fortfarande. Katastrof ger 10% på hela sortimentet. Så in och se till att du och din familj har beredskap så att ni klarar en kris. Hela samhället bygger på det.
Mm.
Så svik oss inte nu.
Nej, men då kan vi ju nämna en kod till när vi ändå håller på. Och det är ju att vi har ett gammalt samarbete som ligger kvar, fast det är inget samarbete egentligen med oss, men det är till våra lyssnare. Vi har ingen vinning av det. I ovbutiken.se:s kategori hemberedskap och prepping så har lyssnarna 10% rabatt på allting. Så behöver du köpa utrustning, sjukvård.
Ja, det behöver du antagligen.
Ja, förmodligen gör du det. Så har de det där till bra priser med rabattkoden framför allt då. Däremot så har vi...
Vad är koden?
Den är hemberedskap med stort H.
Och där får ni hålla reda på nu. Hemberedskap med stort H på ovbutiken.se. Och på prepbox.se är det katastrof.
Ja,
och sen... Kanske med stora bokstäver. Det kan också vara med små, vi vet inte.
Ja, du får kolla upp det till nästa. Jag skulle, känner jag Jakob rätt så är, går det bra vilket som. Men annars får man prova faktiskt. Men i alla fall, det vi har samarbete med OV-butiken, det är på den här raketspisen som de har. En liten mobil variant då, som jag har testat.
Det funkar bra.
Ja, det gör den. Förvånansvärt bra. Jag trodde den skulle vara lite trögare, men jag hade aldrig använt en sån förut, så jag var riktigt nöjd med den faktiskt. Det är för utomhusbruk, men att du kan brassa på större grytor och så vidare, och perfekt för lägeverksamhet och sådana saker, va? En stor kapacitet för att koka vatten med obegränsat med bränsle kan man säga, i och med att det är biobränsle då, va? Vi testade,
alltså ved?
Jag bad dem testa med ved eller pellets då. För jag bad han hade pelletsbrännare, så jag bad han testa och elda den med pellets då. Så fick han bara upp eld, så kunde han fylla på med pellets. Och det brann.
Det funkade bra.
Väldigt effektivt och bra. Men det gällde att få eld på det då, va?
Det var det. Tack för att ni lyssnar. Maila frågor till hej@katastrofen.se. Ha det så bra. Hej då!
Hej då!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.